when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Verktyg för att hantera problem som ständigt förändras.
Ja, idag är det en fortsättning på förra avsnittet, 332, och vi har fortfarande med Jonathan. Och vi pratar om de här principerna, de här verktygen för att kunna hantera den här typen av problem i livet som ständigt förändras.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Jag rekommenderar verkligen att titta på förra avsnittet innan man tittar på det här. För att här kommer vi liksom fortsätta på det här med fler verktyg av samma, vad ska man säga, kvalitet som i förra avsnittet. Där vi tittar på hur kan jag förbereda mig, hur kan jag jobba med problem där det finns en annan, alltså på en spelplan där det finns andra spelare. Till exempel börsen är en spelplan med andra spelare. När vi jobbar på jobbet så finns där medarbetare, där finns konkurrenter utanför företaget. Till exempel sport är väldigt tydligt att, ja men om jag spelar basket, så efter att vi kan ha en idé om hur vi spelar upp bollen, men hur vad försvaret gör, så måste vi anpassa oss. Så det Jonathan jobbar mycket med är så här, hur löser man problem som man kanske inte har stött på tidigare? Hur löser vi problem där kanske motspelaren inte gör det vi har tänkt oss? Hur löser vi ett problem där rutiner, och checklistor och
inte
recept
funkar
inte funkar längre? Och detta är det som jag tycker är så coolt, är att de här principerna är allmängiltiga, de är hjälpsamma, de funkar i alla områden. De funkar i ekonomi, i privatlivet, med barnen, på företag, just för att de ska kunna hantera alla möjliga situationer.
Och jag tänker att detta är nyttigt för dig som är förälder, chef, egenföretagare, egentligen så här, alla.
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 Mm. Vi kommer att prata om principer som möjlighetsutrymme, att inte planera förbi händelsehorisonten, planens tyranni, bäst läge leder och duellvärde.
Ja, och värdet med alla de här verktygen, för det är vad det är, eller principerna eller modellerna är att använda dem i olika situationer, att kunna ha språket, att ställa sig frågan så här, okej, okay, så till exempel i detta, hur skapar jag ett så bra duellvärde för mig som möjligt? Att hur ger jag mig bäst förutsättningar att vinna? Är det att jag ska gå och lägga mig i tid, jag ska ta ut barnet på en springtur innan det är dags att gå och lägga sig? Att jag skaffar mig en viss utbildning eller liknande. Så att det handlar om att ställa sig frågan, att i situationen tänka så här, men vänta, detta är nu en princip som jag faktiskt kan använda, som kommer hjälpa mig, som jag kan berätta för dig och säga, du Karo, nu behöver vi öka duellvärdet här. Och då vet du vad som menas och vi kan lösa, anpassa oss till verkligheten som har förändrats mycket, mycket snabbare. Jag tänker också att i forumet, Jonathan hänger i forumet så finns det också beskrivning där man kan gå tillbaka och man kan läsa mer, man kan ställa frågor. Och sen är det precis som vi har sagt innan, det är ovant, detta är första gången många av oss hör talas om det. Så att det handlar om att ha lite empati med sig själva i att man kanske inte hänger med på allting och att det känns ovant att träna. Men som Jonathan säger, det roligaste är när man kommer tillbaka efter 6 månader och så bara, shit, nu tänkte jag faktiskt på duellvärde, eller nu använde jag faktiskt att jag tittade på hur kunde jag skapa mig ett så stort möjlighetsutrymme som möjligt i den här situationen. Hur kan jag med mina pengar skapa mig ett så stort möjlighetsutrymme kring till exempel en viss fråga eller liknande.
Jag tänker också att man kanske ska ta en princip i taget och låta det ta lite tid.
Ja, ja, max en princip i veckan.
Ja, för nu var det ju ändå en bunt här.
Absolut.
Man kan ju lyssna på detta många gånger, det kommer jag att göra.
Ja.
För att liksom kunna liksom få in det i systemet.
Bli lite smartare, bli lite bättre. Mm. Vinna spelet även när spelet förändras. Ja, men snyggt. Jag tänker så här att vi gör det inte svårare så här, utan vi släpper på Jonathan. Varmt välkommen tillbaka, Jonathan Stolzenberg. Du har ju en lång bakgrund i Försvarsmakten, jobbar med företag som rådgivare där du håller workshops, föreläsningar, rådgivning och framförallt hjälper företag med konkreta verktyg som de här principerna som vi har pratat om för att liksom anpassa, liksom, hur blir vi anpassningsbara? Hur kan vi förutse liksom, händelser som inte går förutse? Hur kan vi skapa rutiner för orutin? Eller hur kan vi fortsätta vinna även när spelet förändras? Mm. Så välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Och jag tänker för dig som lyssnar så är det så här, detta är en fortsättning på ett samtal som vi hade i ett föregående avsnitt. Det går superbra att lyssna på detta, men jag tror du får lite mer värde om du lyssnar på det andra, för det som vi kommer att referera tillbaka till principer och verktyg i det förra avsnittet. Men jag tänker så här, för en kort repetition. Mm. Så de här principerna, kan man säga att det är typ verktyg som man ska kunna använda i alla situationer, alla områden, och de ska vara hjälpsamma.
Precis.
Kan man säga så?
Exakt.
Och då tänker jag så här, vi hade ju en liksom cliffhanger från förra avsnittet, och jag tänkte att vi skulle prata om möjlighetsutrymme.
Mm, just det.
För någon som aldrig hört talas om, vad är möjlighetsutrymme? Varför är det viktigt?
Precis. Möjlighetsutrymme beskriver ju alla möjligheterna i en situation. Så det är inte bara mina, utan det kan även vara dina och dina, en motståndare eller vem det nu må vara. Liksom. Så ett sätt att se den totala möjlighetsrymden i en situation, då, oavsett om det är i företagande, eller om det är relationer eller bilkörning. Då.
Och vad har jag för glädje av det? Varför vill jag göra det?
Det jag kan göra med mitt möjlighetsutrymme är att när jag kan börja styra mitt möjlighetsutrymme, att jag kan öppna upp nya möjligheter för mig själv, och så kan jag stänga möjligheter där jag får otur eller där motståndaren får tur. Så kan jag börja styra mitt utfall åt det hållet jag vill. Mm. Det vill säga att många problem så kan det vara svårt att se en lösning direkt, men jag kan se små möjligheter, små brödsmulor i skogen som jag kan börja följa.
Mm.
Och så kan vi följa den ena, för här finns det en fördel för mig och kanske en nackdel för en motståndare eller någon annan på den här spelplanen som vi spelar på. Då. Så förmågan att kunna styra möjlighetsutrymmet, stänga dörrar, öppna andra dörrar, det är den förmågan som möjlighetsrummet
beskriver. Kan man säga, för jag Det är så roligt, för att hade du bett mig beskriva möjlighetsutrymme så hade jag sagt något helt annat. Där jag tänker att, att jag försöker, och detta är väl kanske en levling som behöver göra, för att jag tänker att i steg nummer ett så handlar det så här, mitt möjlighetsutrymme. Medan jag hör dig prata så här, möjlighetsutrymmet för mig och motståndare, eller för mig och de andra. För jag tänker spontant, eller försöker ofta tänka att ju större möjlighetsutrymme, desto bättre. Om jag tänker så här, att ja, men om jag till exempel sparar, jag använder inte alla mina pengar, så får jag ett överskott och detta kan jag använda till för att liksom spara och investera, som jag sen kan använda för att liksom bli ekonomiskt fri eller jobba mindre eller starta eget eller göra liksom så här, vad tänker du?
Och det du säger, det finns ett värde i det. Men möjlighetsutrymmet är ju större än bara dina möjligheter. Så när möjlighetsutrymmet växer, så precis som dina möjligheter både att göra rätt men också att göra fel, att lyckas och att misslyckas, så händer det samma för de andra i den situationen. Att för mig och Karo så växer ju också möjlighetsutrymmet. Mm. Det kanske dyker upp massa spännande möjligheter för Karo.
Precis, för om jag sparar så kan jag bjuda på semester.
Precis, exakt.
Ja, ja, visst.
Så det är ju hela tiden i relation här, och det som är fördel för mig, mitt möjlighetsutrymme, det här är möjlighet, kommer vara en begränsning för dig.
Okej, säg någonting mer om det.
Nej, men om jag vinner en kund innan dig, jag vinner en upphandling, det blir en begränsning för dig om du inte kan få den kunden. Så jag ser den här möjligheten, bara, han behöver köpa korvbröd. Jag säljer korvbröd till honom och vinner den upphandlingen. Då kan inte du nå den affären på samma sätt. Så när jag tar möjligheten, så stänger den möjligheten för dig.
Med risk för att förstöra här. Får inte han andra möjligheter då?
Han får möjligheten att fokusera sina resurser på någonting annat.
Ja.
Det får han. Men den möjligheten är förbi.
Och
det är
den, just den möjligheten är förbi. Ja.
Exakt.
Du får andra möjligheter.
Ja. Jo, men det är lite som jag ibland provocerar folk när jag säger så här, men någon kommer och säger, jag har blivit uppsagd. Och säger så här, grattis! Nu har du liksom möjligheten att göra någonting. Universum gav dig en spark i baken. Brukar inte landa riktigt så positivt hos folk. Men där är det liksom så här, en variant på detta som man säger klassiskt. Att du vet, när en dörr stängs, så missar vi ofta att det är en annan eller flera andra som öppnas för att just den möjligheten stängde.
Stå och stirra på den. Ja.
Vi står och stirra på den, kan man säga så.
Exakt, för det blir ju det. När jag går och väljer, när jag tar en möjlighet, då tvingar jag oss in i ett nytt rum med nya dörrar, nya möjligheter, nya begränsningar. Och då är frågan, vem kan upptäcka det nya möjlighetsutrymmet som vi nu står i? Vem av oss är snabbast på att upptäcka vilka dörrar som finns där?
Men det är ganska så hoppfullt, tycker jag. För det blir ju, man blir typ alltid optimist då ju.
Exakt.
Ja.
Men det finns en till del att jag kan ju, särskilt när det är i relation till någon annan. Så jag kan ju få större chans att lyckas antingen genom att öppna upp möjlighet för mig eller att sabba för dig. Båda de här, jag har liksom flera sätt att påverka den här situationen. Eller att jag kan öppna upp för tredje part, att det är du och jag som är vi tävlar mot varandra. Om Carolines uppmärksamhet. Så jag kan ju öka chansen att hon väljer rätt för min skull. Så bara styra det här möjlighetsutrymmet. Det är väl det som är poängen.
Ja.
Men handlar det också om det här till exempel att ibland så är inte ett större möjlighetsutrymme bättre?
Det är bättre om du har förmågan att styra det och kontrollera det. Men ett för stort möjlighetsutrymme kommer ju också tvinga dig att ha flera processer. Och du frågar, kan du behärska det här stora möjlighetsutrymmet?
För det har jag tänkt på, för det var någon feedback som jag fick rätt ofta, till exempel så här, innan de här fondrobotarna kom. Att folk var så här, nej, men jag har startat ett konto på då Avanza eller Nordnet och för att jag vill komma igång med mitt sparande, och sen har man liksom startat det och sen blev det så här, vilken fond ska jag välja, vilken aktie ska jag välja, så att plötsligt så blir jag helt överväldigad. Det var så här, jag öppnade dörren och så bara liksom det bara rann över mig, så att det var så här, jag får nog stänga den dörren. Så att där kan jag ibland uppleva att färre valmöjligheter blir bättre. Kan man säga
absolut.
Så
absolut, det kan det vara, och det kan jag också utnyttja om jag vet det om dig.
Okay.
Så om jag vill sabba för dig, då ger jag dig 100 möjligheter. För att veta att nu kommer inte du fatta ett beslut. Okay. Då kan jag ta en möjlighet.
Precis, det är så när jag säger till Karo så här, ska vi käka lunch där eller där?
Precis.
Det tycker du är lite...
Och då blir det ingen lunch.
Exakt. Exakt, men det här är ett jättebra exempel.
Ja.
Vill du ha del av det? Rött eller vitt vin? Eller vad vill du dricka?
Ja.
Shit, det finns ju mycket.
Men detta gör vi ju med barnen.
Ja.
För att de ska känna att de har möjlighet att välja själv, ta eget beslut. Men det finns bara två val. Men det kanske är en annan grej.
Nej, men det är också ett sätt att skapa. För där är vi inne på nästa. Möjlighetsutrymmet upptäcks, men det kan ju också skapas. Nu skapar ju du en möjlighet för dig att kunna göra det här genom att presentera möjlighet för era barn.
Precis, vill du gå och lägga dig nu eller om 10 minuter?
Ja, precis, då är jag alltid svaret om 10 minuter.
Exakt, så att jag upp det. Men vad är det vanligaste misstaget eller så här fallgropen kring möjlighetsutrymme?
Det vanligaste misstaget är att man bara ser på sina egna möjligheter. Mm. Jag har möjligheten här, jag har möjligheten där, okej? Okay? Ja. Men om någon annan tar möjligheten innan dig, då kommer den möjligheten att stängas. Och kunna liksom inkludera alla möjligheter i en situation. Det är det som är det vanligaste misstaget. Man blir för egocentrisk nästan. Man tittar på sin egen karta.
Jag fattar inte riktigt.
Jo, men så här, jag tänker så att jag ska söka ett jobb. Mm. Och så tänker jag så här, när jag ska söka det jobbet, jag gör det, liksom, sista ansökans dag är den 15:e och det, jag har 10 dagar på mig. Men sen är det någon annan jävel som skickar in och gör uppvaktar och får jobbet. Då har jag ju liksom, jag har inte tagit hänsyn till att där är någon, jag tävlar
med
någon.
Ja, men vi pratar om det egocentriska här. Mm. Att man tänker bara på sina egna möjligheter. Ja, för mig låter det som att man kan fundera över hur vi tillsammans kan.
Mm, absolut. Och det där är jätteintressant, för det perspektivet kan man även ha när man upplever att jag har en tydlig konkurrent.
Mm.
Men med, även med en konkurrent så finns det möjlighetsutrymmet att vi kanske ska jobba tillsammans på det här projektet. Vi måste ju inte, det finns ju alltid en möjlighet att varva en konkurrent på det sättet.
Mm.
Men det här är ju sant även i det du precis beskrev med, söka ett jobb. Även om det är att jag är ute och dejtar, jag tänker bara, nu ska jag planera, nu ska jag förbereda mig i veckor på att liksom ringa den här snygga killen eller tjejen eller vem det nu må vara liksom. Men under den tiden, då har någon annan redan varit där och liksom
bjudit ut henne på dejt.
Precis. Så då har det fönstret sänkts.
Ja.
Vi körde fel och här finns det möjlighet att vända, men vi körde förbi den möjligheten att vända.
Ja, det har man varit med om på motorväg. Så här, nu får jag köra 10 km till innan jag får vända. Men du, jag tänker så här. Mm. Du har ju haft, jag tycker du har haft en ganska intressant karriärsplanering. Mm. För att du har ju liksom jobbat med personskydd.
Mm.
Och sen har du lagt på så här, vad heter det, sjuksköterskeutbildning.
Ja.
Och jag vet, vi har en tråd i forumet som heter så här, karriärråd från Dilbert. Och där var det så här, en seriestripp med, de är ofta liksom fångar kärnan. De var så att det kapitalistiska systemet premierar excellens, typ Zlatan. Men det premierar också att skapa värde. Mm. Och tesen där, det är mycket enklare att bli liksom topp 25 i två områden än att bli Zlatan. Så har det varit liksom så här, liksom medvetet av dig? Så här, nej men, för jag gissar så här, det finns nog inte så många som har jobbat med personskydd och har en sjuksköterskeutbildning.
Precis.
Och att det skapar förmodligen ganska många andra möjligheter i ditt liv.
Absolut. Flera möjligheter skapar nya möjligheter tillsammans. Så är det verkligen. Det har inte varit en från början utstakad plan eller mening att så här, det här ska jag göra för att kombinera till den här effekten.
Mm.
Utan det har ju snarare varit att exponera mig för möjligheten.
Mm.
Att om jag har den här friheten härifrån och sen försöker bibehålla någon form av möjlighetsutrymme hela tiden. Att jag kan gå den vägen, men jag kan också gå den vägen oavsett hur någon annan förhåller sig.
Men det jag tycker är ball, för sen pratade vi igår också, så för du sa så här, men du vet, då kan man vara med på så här expedition till exempel, eller man kan vara med på så här bergsturer, eller så sa du så här, men man är inte så mycket som nytta sjuksyra så länge ingen skadar sig, men då kan jag lägga på någonting som till exempel så här, flyga drönare, och plötsligt så har du liksom öppnat ett nytt rum, där jag plötsligt kan göra ännu fler, skapa ännu mer värde. Så kan man tänka på det, alltså så att man kan liksom stacka, okay, om jag först går in i det rummet så kan jag sen det, och sen öppnas det, och så blir det liksom nästan som ett dataspel.
Precis, den rumliknelsen är ganska bra, att man bygger på flera rum, men i varje rum så finns det ju dörrar, och i de, ur de dörrarna och i de rummen så finns det ju andra spelare.
Ja.
Så om jag öppnar upp ett nytt rum, om vi säger att det är drönarrummet eller sjukvårdsrummet eller vilket det nu må vara, så finns det ju människor där som jobbar med att stänga mina dörrar.
Ja.
Så varje gång man lägger till ett rum behöver vi också ha möjligheten att kunna vara där själv och öppna och stänga dörrar. Och då har jag resursen, möjligheter och så vidare att göra det då.
Ja.
Så en gång, det är inte en liksom allsmäktig sanning. Desto större möjlighetsutrymme, desto fler rum, desto bättre. Men det skapar absolut en mer intressant spelplan där jag kan, om jag har förmågan, skapa väldigt intressanta möjligheter.
Ja. Bra, om vi ska ta sista grejen kring det här på möjlighetsutrymme. Hur ska man tänka, alltså så här, hur använder jag detta? Mm. Alltså som, om vi ska ta så här, företag eller sitter som chef eller?
Jag tror att om man, många är nog redan där att man säger, vad har vi för möjligheter i den här situationen? Man börjar redan i den frågan att inkludera, vad finns det för möjligheter i den här situationen? Man tittar inte bara på sig själv och, eller på sin konkurrent, utan oavsett om det är liksom politik eller fotboll eller vad det är. Liksom vad tredje part, liksom vad kan påverka det här? Och sen att aktivt försöka styra sitt möjlighetsutrymme. Så att samtidigt som vi upptäcker det genom att vi sonderar verkligheten, vi är ute och upptäcker vad som händer, vad säger våra kunder, vad säger våra väljare och så vidare. Så försöker vi också skapa nästa möjlighet. Att vi stänger lite dörrar. Nu stänger vi den dörren, nu stänger vi den dörren. Den här dörren hade varit okej för oss, men den hade varit jättebra för våra konkurrenter. Men vi stänger den. Och sen så väljer vi den som erbjuder ett möjlighetsutrymme i vår riktning.
Så typ Facebook som köper upp andra appar som kan bli konkurrenter och sen lägger ner dem.
Ja, visst.
Så det måste vara så här klassiskt exempel.
Precis. Ja. Och här är ju det svåra, liksom, hur förutser jag möjlighetsutrymmet innan jag är där? Det är svårt att titta in i nästa rum, även om dörren står lite på glänt. Vi kan börja fundera kring hur kan det här påverka, vad kan det finnas för möjligheter om vi går in här? Så är det en ganska svår liksom, beräkning att göra och kanske till och med omöjlig då. Så det blir ju ett steg i taget. Vad har vi för möjligheter? Stänga, ta vidare och utforska hela tiden. Reflektion i handling.
Men om man då jobbar med, man jobbar på ett företag. Om man vill ändå liksom ligga i framkant i sitt fält och sånt. Då kanske man åker på konferens för att liksom vad finns det för möjligheter? Alltså att man har lite koll på möjlighetsutrymmet att säga så. Vad ligger inom fältet liksom, i framtiden?
Ja, men så var det för mig. Jag var ju på konferens i USA nu på Bogglehead-konferensen. Och det gav ju mig massa ny inspiration och massa nya möjligheter. Så här, framförallt i avsnitt. Så plötsligt kom det liksom massa nya så här, Så att nej, det är absolut.
Och ingen av de här möjligheterna tvingar ju oss att acceptera dem.
Nej.
Utan det är så här, här bjuder vi in. Ja. Tackar jag eller tackar nej. Men att varje tackar jag eller tackar nej leder till nya möjligheter och nya begränsningar. Dina möjligheter kan vara begränsningar för mig och så vidare.
Men jag tror precis, det jag tar med mig här, det är så här, inte bara tänka på mitt eget, utan att tänka så att det är någon jävel som springer runt och stänger dörrar i mitt, i mitt möjlighetsrum. Och jag stänger ju också dörrar för andra, kanske medvetet eller omedvetet, och framförallt för barnen.
Och du kan öppna dörrar för andra.
Ja.
Precis.
Precis. Alltså så att jag kan bjuda in till detta och så bara så här, hej, kom in här. Bra.
Det är inte bara mina egna möjligheter. Nej,
nej. Men kan man säga detta, att detta kopplat till resonemanget om tidsfönster?
Absolut. Tidsfönster och tid är absolut relevant i...
Nej, men som jag brukar säga, som att nu har vi det här tidsfönstret. Jag brukar säga med min mamma som är 70. Hon är frisk och så här. Och då har vi bestämt så här, hon ville resa gärna till Barcelona, du ville resa till Barcelona. Och då sa vi så här, men låt oss utnyttja detta då, att vi nästa år, då tar vi en weekend i Barcelona, hela familjen. För att sen kommer den möjligheten kommer försvinna om hon blir sjuk eller blir gammal eller Freja.
Eller inte vill mer.
Vår dotter inte vill resa med liksom sina föräldrar längre.
Och det kommer ju stängas.
Ja.
Precis som att liksom sitta och ha en trevlig liksom hemmakväll, det fönstret kommer också stängas när man blir för trött. Så den där filmen vi ville se, den är inte intressant längre. Nu vill vi bara sova.
Ja, precis.
Så kan jag upptäcka möjligheten och faktiskt ta vara på den.
Ja. Jo, men det var ju så, det kan ju bli sånt antiklimax. Mm. Vi hade också så här, fredag kväll, barnen är inte hemma, klockan är 20:15, så bara, vad ska vi göra? Ska vi sätta på bara... Du bara, vi går och lägger oss. Jag var så här, vi var så trötta.
Ja, så var det.
Ja.
Och det där blir intressant då, för att den möjligheten att gå och lägga sig som man kan ta är också en begränsning för att se filmen.
Ja.
Så det är tvetydigt hela tiden då.
Ja. Bra. Jag tänker att vi tar en annan. Är det någon som passar ihop och bra här? Eller ska vi ta duellvärde som jag tycker? Eller händelsehorisont?
Absolut. Händelsehorisont kanske är det som är närmast att prata om.
Ja, men låt oss ta händelse. Mm. Och då vill jag minnas att du till mig har sagt någon gång så här: Jan, planera inte bortom händelsehorisonten.
Precis.
Oh, vad betyder det?
Exakt. Och det här är också kanske en av de som jag upplever är extremt vanligt förekommande. Att vi planerar så många drag in i vårt schackspel. Att mängden utfall är för stor. Vi kan inte tvinga ner framtiden till att bli enkelspårig. Vi kan inte dra en rak linje från en punkt till en annan.
Men för att konkretisera det, jag tänker så här, det jag tänker på när du säger det, det är ju ofta det här, ja men du vet, jag ska starta företag när jag har tillräckligt med pengar på banken, jag har 10 kunder och jag har fått jättebra utvärderingar och liksom solen står i zenit. Typ att vi vill ha liksom så här, alla trafikljus ska vara gröna. Och jag sa detta på en föreläsning, så sa jag så här, men grejen är, vi kör ju inte bil på det sättet, utan vi kör ju bil på att jag kör till första trafikljuset och sen tar jag hand om det jag behöver. Det är inte som att jag sätter mig i bilen och säger så här, jag kommer inte köra till Göteborg förrän jag vet att alla trafikljusen är gröna samtidigt. Eller hur? Och så kommer jag att jag sa så här, ja, för ni provpackar väl inte bilen innan ni åker på semester? Och så hade jag så här äldre dam som sa, ja, det gör vi visst.
Ja, det finns sån här logistik några som älskar
mig. Ja, men är inte det lite så här, jag behöver...
Inte riktigt skulle jag faktiskt säga.
Såklart. Ja.
Du är väldigt nära något annat som också är väldigt intressant. Men i det här fallet tror jag mer att det blir det här att om ni än en gång ska planera dagishämtningen, så hur långt in kan jag bestämma i förväg hur jag ska agera? Samma sak med bilkörning.
Ja.
Det är svårt att veta i förväg om jag ska gasa, bromsa eller vilken växel jag ska köra på om en kvart.
Ja.
Det är för långt fram, det är förbi händelsehorisonten, det är förbi den punkten i framtiden där antalet möjliga utfall eller situationer är för stort. Jag kan inte ta höjd för alla.
Nej, och att jag känner mig trygg med att jag kan ta hand om det som händer. Exakt. Som då bilkörningen eller hämtningen. Men jag får ändå en känsla av att det här med händelsehorisont, att vi använder kanske det och planerar längre än vad det, händelsehorisonten är inom andra mycket viktigare områden. Vad kan det vara för någonting då?
Jag tror att det vanligaste är ju krishantering, alltså alla dagar i veckan. Sen vilken typ av kris där, det varierar ju såklart. Men att när krisen kommer, då ska vi göra X, Y, Z. Men sen kan det vara en kris, en pandemi eller vad det är, som vi inte alls har förberett för. Där våra då strategier eller våra planer, våra rutiner inte längre är tillämpbara.
Ja.
Varisk exemplet kan ju vara så enkelt som att jag kan planera när klockan ska ringa på morgonen. Men att sätta i sten när jag och barnen ska gå hemifrån, det är inte lika enkelt att sätta med tydlighet. Det är mycket lättare att planera när jag ska lämna hemma kontra när jag ska anlända till jobbet.
Mm.
För trafiken kan skapa problem då.
Alltså vägen. Det är inte trafiken. Nej. Det är barnen,
ja, precis.
Som kraschar i hallen eller inte vill ta på sig strumpor, whatever. Yes. Det kan vara liksom.
Men om man inte har barn då, så den delen.
Ja.
Så poängen här är att liksom hitta hur långt kan vi planera? Och att faktiskt planera fram dit. Medveten om att den gränsen går oftast mycket tidigare än vad man tror. Så hur långt kan vi nästan styra framtiden? Till att det kommer bli det här och därefter det här. Ofta är det ju ett drag i mitt kortspel. För sen så drar någon annan och då behöver jag kanske göra ett nytt beslut, en ny plan. Och när vi tar upp det exemplet och börjar prata om planering där det finns jättestora fördelar. Om alla vet så här, vi gör så här. Klockrent. Men så fort den planen avviker från vad vi faktiskt behöver göra, då blir det ju farligt istället. Så om vi kommer överens om att vi kommer göra på det här sättet och sen går vi ut och börjar lösa ett problem, vad det nu må vara. Och så upptäcker någon av oss under den tiden att nu har problemet förändrats. Nu borde vi göra så här istället. Och upplever att det är uppenbart att nu måste vi byta strategi. Så gör vi inte det för att vi är rädda för den liksom sociala konsekvensen att avvika från den planen vi har gjort.
Mm.
Så mycket hellre att vi misslyckas tillsammans för att vi höll oss till planen än att jag behöver ta en konsekvens av att jag frångick planen. Det finns en trygghet att luta sig tillbaka på att men vi sa ju faktiskt att vi skulle göra så här.
När jag var i USA så pratade jag med en sån här förvaltare som hade jobbat på en storbank och han berättade att han och hans team började misstänka där 2007 att allt inte stod rätt till på finansmarknaden i USA. Så att han och hans team gjorde ett case som de gick till med sina chefer att så här, vi vill liksom ta bort oss själva från exponering mot fastighetsmarknaden. Vi vill kanske till och med blanka den så att vi kan tjäna pengar. Och så gick det upp till investeringskommittén och investeringskommittén kom tillbaka och sa jättebra, jättebra research etc. Ni får förändra allokeringen med 0,5%.
Ja, det var inte mycket.
Och det var så här, det var tillräckligt mycket för att kunna säga så här, titta vi förutsåg, vi gjorde bra. Men det var också så här tillräckligt, alltså det var för lite för att det skulle göra någon väsentlig skillnad. Och det man var rädd för var att avvika för mycket från index. För att man ville inte ta risken att ha fel, för att det hade varit mycket värre. För det är bättre att göra samma fel och misslyckas som alla andra än att ta möjligheten kanske för ett jättebra resultat, men då också ta risken. Vad tänker du, Caroline?
Jag försöker liksom compute. Internalisera det du säger och bara, alltså jag tror att vi gärna försöker fatta det du säger och hur man kan hur jag kan använda det.
Ja.
Men det är som att den har inte lagt ihop alla bitarna än.
Men ska vi försöka utforska det tillsammans då och se om vi kan göra det mer tillgängligt. Om vi tittar just på det där med att planera en gång. Jag tycker att man ska planera, men inte för mycket.
Och du sa det också, att oftast tror man att man kan planera mycket längre fram än man kan. Och hur vet man då, kanske dum fråga, hur vet man när man ska sluta planera? För man kan, du sa, man kan ha en plan, men man måste också kunna fråga sin plan.
Och där finns ju ett till exempel som är väldigt intressant, att ibland så kan det vara helt rätt att planera kanske till och med för långt. Alltså att man planerar förbi händelsehorisonten. Men att man också tydligt kan sprida det mandatet till sin grupp, att där är planen, vi ska åka till ICA, sen ska vi köpa det här och därefter kommer vi åka därifrån. Men det är bara under förutsättning att det är på extra pris, annars så är det fria kriget, hitta det ni vill ha.
Ja.
Så att man är jättetydlig med att det här är planen, givet att vi hittar de här brödsmulorna i skogen. Så länge vi kan hitta något som indikerar att vår plan verkar fortfarande stämma, då kör vi. Men så fort vi åker dit och den varan var slut, sluta sök den varan, gör någonting annat.
Men jag fattar. Ja, men jag fattar det. Men när gör man detta?
Alltså, så det är... till exempel när man ska resa kanske, eller? Jag bara funderar högt nu.
Ja, alltså, så,
för där brukar vi ju alltid planera noggrant hur saker ska gå till. Man reser då och flyget går och sen så blir det såklart försenat. Men man har ju planerat att komma fram till hotellet en viss tid och så ska man kunna äta middag och sånt. Men allting går ju åt helvete för att klara det för sig.
Ja, fast vet du vad? Jag tycker ändå så här, jag har ändå så här liksom två fall. Min relation till resor är så här, jag gillar planera, jag gillar ha kontroll.
Ja.
Men det sista jag gör innan jag går hemifrån, så kollar jag så här, har jag pass och har jag ett kreditkort? För då vet jag så här, med ett pass och ett kreditkort så kan jag lösa i princip alla andra problem som kan uppstå längs resan. Så att jag har liksom passet och kreditkortet ger mig det hjälper mig i min anpassningsförmåga att lösa de problem som uppstår. Sen gillar jag ju så här, bli hämtad på en flygplats med en förbokad taxi. Väl medveten om att så här, att ja, men kön till immigration är lång eller någonting annat.
Men du beskriver två olika saker där. Det ena är ju förberedelse och den andra är planering. Jag gillar också att vara förberedd. Ja. Lägger ner mycket energi på att vara förberedd en gång, så att jag står bättre i ett problem som jag inte kunde förutse. Bättre möjlighetsutrymme.
Precis, ge mig själv de bästa. Hur ger jag mig själv de bästa förutsättningarna att lyckas?
Exakt.
Det är en sån här konkret fråga som jag gillar.
Och man måste komma ihåg vad lyckas är då.
Ja, men eller så här,
för det är olika saker i olika situationer.
Ja, men absolut. Men det funkar också, jag upplever att det funkar i alla områden. Det funkar även i träning. För det, du vet, ibland så när jag också coachar klienter så säger de så här, men jättebra, nu är jag superinspirerad. Du vet så här, aldrig varit på gymmet och nu ska jag träna 6 gånger i veckan. Och då är jag så här, fine, det kan vara jättebra, men allvarligt talat, ger du dig själv möjligheten att lyckas i det här? Eller är det kanske ett för stort steg? Är du schysst mot dig själv? För det upplever jag också, att vi är ganska kassa på att ge oss själva schyssta förutsättningar.
Ja, absolut.
Och vi är kassa på att utmana de förutsättningar vi får. Det är väldigt lätt att nu är det här förutsättningen, acceptera dem. När vi istället kanske skulle ta dem och säga, det här är det jag fått, kan jag ställa mig bättre i det här på något sätt, kan vi förändra det här på något sätt.
Ja.
Det var ute lite med ett reseexempel där, det var ju det här med att ja, du kan planera resan, dag 1 gör vi det, dag 2 gör vi det, dag 3 gör vi det. Ett förberedelseperspektiv på det är som du säger, jag passar kreditkort. Och sen så kanske läser på om resmålet. på den här resmålet kan man, man kan besöka den här vingården, den finns. Och vi kan göra den här båtutflykten, den finns också. Det finns de här restaurangerna. Så jag skapar mig, liksom, jag fyller i de här vita fälten på min karta. Mm. Vad finns det man kan göra? Vad finns för möjligheter? Så jag upptäcker mitt möjlighetsutrymme. Det är skilt från att vi är förväg. På onsdag om 3 veckor, då kommer vi vilja äta pasta. Det är ju planeringen. Medan jag kan åka dit och säga, okej, vad finns för möjligheter där? Ju tack med att jag närmar mig problemet, desto fler möjligheter kan jag se, desto fler perspektiv på det här kan jag se. Och så länge jag förberett mig, då har jag ju förmågan att acceptera den inbjudan. Jaha, nu fanns det att man kunde äta den här buffén på den här båten eller vad det nu må vara. Vi kan åka på den här utflykten.
Men var är vi lite dumma i huvudet där vi gör den här, jag ska äta pasta? Vad är motsvarigheten i verkligheten till att jag ska äta pasta till lunch om 3 veckor? För det är ett grymt bra exempel, men för att alla fattar ju så här hur dumt det låter. Men jag upplever så här, hela din poäng är att vi gör ju det där i andra områden, men då motiverar vi med det så här, men det är ju så man måste göra.
Ja.
Alltså så här, okej, vi ska, och jag har inte så många sådana exempel. Det som dyker upp för mig är så här, men jag ska gå i pension eller jag ska göra FIRE om 17 år. Mm. Eller är det, kan man säga, motsvarigheten till att jag ska käka pasta? Alltså, eller var någonstans gör... För jag fattar, vi trillar i de här fällorna, men vad gör vi det i verkligheten?
Jättebra fråga. Inom många verksamheter så jobbar man med att skriva riktlinjer bland annat, eller att man skriver en manual. Ofta så blir de baserade på det vi kan när vi börjar skriva dem. Och sen så är det en revideringsprocess och sen när vi släpper manualen så är den redan 5-4 år gammal. Det här blir ett sätt att planera. Att nästa gång vi råkar ut för det här, då ska vi göra på det här sättet. Men redan där så kan det ju vara att vi har förändrat, som vården som exempel. Att vi skriver en riktlinje, så här gör vi. Ibland funkar de skitbra. Ibland så drunknar vi att vi har 2000 riktlinjer. Och slut med att ingen riktigt orkar läsa de här. Mm. Kan vara ett problem. Om vi själv, vad är någonting som ni har planerat i närtid?
Ja, men vi ska till Barcelona.
Ni ska till Barcelona. I vår. Och vad i det planerar ni?
Var vi ska bo när vi reser.
Ja.
Mm.
Det är det vi har planerat hittills.
Precis. Och att planera vart man ska bo, det är ju någon form av förberedelse. Att jag behöver en plats att...
Ja, som uppfyller vissa förutsättningar. Vi ska ha med min mamma. Min mamma snarkar så att hon kan inte vara i samma rum. Så hotellrum. Förlåt mamma, men you do that. Ja, precis. Så att det var en uppsättning förutsättning. Vi bor hyfsat centralt nära en kollektivtrafikplats.
Och den delen att välja boende, är det linjärt eller riktlinjärt? Kommer det förändras drastiskt?
Nej, det är väl ganska linjärt.
Det är ganska linjärt. Så då bör vi kunna hantera med en linjär lösning. Så vi kan planera boendet. Perfekt. Ja. Datumet, kan det förändras?
Nej.
Jo, det kan du göra. Det kan vara sjukdom, det kan vara vad som helst, eller hur?
Ja.
Hur kan jag hantera det i min plan?
Ja, det har vi inte hanterat.
Nej, vi har inte hanterat den möjligheten.
Så här är ju antingen så här, kan jag förbereda mig för okay, men hur gör jag om jag behöver ändra det här datumet? Ja. Vad finns det för andra datum? Vilken period är det till exempel? Ja. Men säg att vi har satt ett datum, för det kan ibland vara beroende på hur nära jag är, liksom, så kan det vara tillräckligt linjärt då.
Ja.
Så det planerar vi. Och sen kommer vi ner. Men bara en sån grej som att vilken väg jag ska ta till jobbet i bilen. Det här är planen, jag tar alltid den här vägen. Jag svänger alltid till vänster och så visar det sig att det var ett vägarbete där till exempel.
Ja.
Ja. Det är ju en sån typ av inövad plan. Att här är koreografin för att ta mig till jobbet.
Ja.
Men när vi sen inser det.
Så att det gick inte den vägen.
Nej, det gick ju inte den vägen. Ja. Då behöver vi hitta en annan väg och det gör vi ju.
Ja.
Ibland så sitter vi bara kvar för vi tänker att om vi tar ett nytt beslut så kommer vi fastna i nästa kassakö.
Ja. Bra. Mm. Vad tänker du, Karo? Ska vi lämna händelser?
Ja, men vi kan lämna händelser.
Är det något vi inte tog upp på händelser och sånt som du tänker?
Jag tror att det finns ett väldigt stort värde i att planera. Men planera sånt som du faktiskt kan förutse.
Mm.
Vad är rätt agerande här?
Mm.
Är det något som inte kan förutse så blir det en risk att förbestämma den lösningen.
Och om vi tar detta som kanske inte är någon sån princip, men att förhålla mig till att förbereda, för det gillar jag så här, för vad sa du, förbereda istället, eller och planera.
Mm. Planera det som går att planera och därefter förbereda.
Ja, så kan man säga. Mm. Ja, bra. Ska vi ta så här, planens tyranni, eller vi måste ta duellvärde också sen.
Planstyrning är ju det vi har pratat om här. Ah. Planen kan tvinga in oss att följa planen även när, för att det känns jobbigt att frångå den. Vi har ju ett stöd, det känns tryggt att följa checklistan, planen, manualen.
Vi har alltid gjort det.
Precis.
Jag kommer inte få skit om jag följer planen.
Så den har liksom en tvingande effekt på oss nästan att följa den här.
Grupptryck lite.
Exakt. Mm. Medans minska mängden planering och istället satsa på förberedelsen när vi vet att vi har inte en plan för det här. Ja. Men vi står väldigt, väldigt bra till för att ta vara på möjligheten.
Där finns en sajt på nätet som samlar på citat från Nobelpristagare. Där alla citaten har en gemensam grej. Och det är så här, jag hade aldrig fått Nobelpriset med de förutsättningar som finns idag. För att alla har gjort någonting de egentligen inte borde ha gjort. Jag forskar på detta i 20 år och jag publicerade ingenting. För att när jag följde inte liksom grupptrycket.
Du får länka till den. Så att vi alla kan ta del av dem.
Det är
spännande det du säger, Jonathan.
Men inte det du säger, ja.
Jo, det är också när jag funderar på planens tyranni där. Ja. Med grupptrycket. Och,
För det blir ju hela tiden en avvägning. När är planen hjälpsam? Mm. Och det finns jättemånga tillfällen när planen är superhjälpsam. Mm. IKEA-möbler är det kanske mest tillgängliga exemplet. Där finns ett jättestort värde av att vi har
det är omöjligt utan den.
Ja, typ, exakt.
Man kan göra fel trots att man har
det. Det kallas för pappabyggare. Liksom. Ja, och sen så har vi de andra tillfällen som de problem som aldrig ser likadana ut. Ja. Och om vi vet att det är så, ska vi då ha en plan? Ibland så kan det vara så, men det känns ju tryggt att ha en plan och sen kan man anpassa utifrån den. Det är den vanligaste feedbacken man får.
Ja.
Okej, hur då?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det där slutar liksom frågan.
Men det är väl
frågan.
Det där med att man vill vara förberedd?
Ja.
Ja, det är egentligen
att,
det man säger.
Att det är en illusion kanske.
Och att förbereda sig och planera är inte samma sak. Att se att ta en plan och börja planera för någonting som man vet kommer förändras eller där det finns många okända faktorer som jag inte kan förutse. Då finns risken, enligt planens tyranni, att jag kommer hålla mig till planen även när problemet har förändrats. Mm. Så jag möjliggör mer mentalt överskott. Vi pratade om tidigare. Att istället för att lägga fokus på planen så lägger jag fokus på vad det är som faktiskt sker. Ja. Det är ett fantastiskt citat från en elev på en sjukvårdsutbildning för FN. Då hade de ett program för så här, Youth in Excellence, någonting. Så här. Duktiga unga individer som hade börjat jobba inom FN. Fick en sjukvårdsutbildning och de utvärderade det där med att de tyckte att det svåraste var att komma ihåg alla stegen man skulle göra för att göra rätt. Jämfört med att komma in och vad är det som är problemet och direkt kunna hantera det. Så planen, att komma ihåg planen, att följa planen blir en belastning också som sänker överskottet.
Ja.
Mm.
Och här finns det ju mer sätt att liksom få ner överskottet ytterligare genom att här är planen, sen har vi omfall 1, 2, 3, 4. Och jag jobbar också med omfallsplanering, men det kommer senare, det finns risker med det såklart.
Omfall är då militärspråk för scenarion.
Precis, alltså om det inte går som vi vill, vad gör vi då?
Ja.
Vi tror att det här alternativ A funkar inte det, då har vi en plan B.
Mm.
Så. Och jag jobbar ju med det också, men där väldigt, väldigt sent i möjlighetsutrymmet. Alltså när vi har stängt alla dörrarna, att nu kanske bara är 2 eller 3 dörrar öppna. Då kanske vi kan hantera plan 1, 2, 3.
Mm.
Men när planerna är i 100-tals eller 1000-tals olika alternativ, och jag då ska ge min ledningsgrupp eller mina kollegor eller vad nu må vara. Jag vill att du ett upptäcker vilken plan som är relevant eller vad är för situation. Och sen är det lösning 16 Bertil eller är det 22 Cesar som är liksom rätt lösning här. Så att man tar med det också, att planen i sig är en process som kommer sänka överskottet.
Ja, det tar mycket kognitiv kraft. För mig i alla fall blir jag ju dum i huvudet.
Ja.
Var det nu?
Ja, men precis. Och det är väl det vi pratar om. Att kanske, och det är också tycker, alltså vi pratade om det igår då, återigen, vår äldsta spelar ju basket. Och jag tycker det är så himla fint att liksom Svenska Basketförbundet har gått ut med riktlinjer. Ett, att man ska lära sig mindre av den där metod 16C. Och att tränarna, ett, ska inte skrika ut instruktioner under pågående match.
Ja, man ska vara, bra, ja.
Man ska vara extra försiktig med flickor, för att flickor tenderar att lära sig de där 16A och 22C bättre än killar.
Varför ska man vara försiktig då?
För att det tar bort deras egen kreativitet i spelet.
Mm-hmm.
Så att vad Basketförbundet har sagt är ju att man vill att spelarna, alltså man vill skjuta ut besluten ut på spelarna där det händer, och att varje träningsmoment ska innehålla ett aktivt beslut från spelarna. Att de ska tänka själva och tänka ut lösningen där och då.
Det låter fantastiskt. Men alltså, jag måste säga att jag hade blivit vansinnig om någon hade skrikit åt mig under pågående match.
Ja, det är
bra. Ja, det känns inte som att det är någon förälder som korrigerar mig.
Ja, men så är det supervanligt att man, alltså så här, alltså, i handboll hade
ja, men
ju
jag hade säkert också kunnat skrika.
Ja, ja.
Och gå framåt! Gå på mål! Alltså säkert ja, men det hade där, man kunnat
men,
göra
men,
det.
Men det där är också en ganska meningslös instruktion. Mm. Men det kan ju ofta vara så här, men system
man gör det
A,
för sin egen skull,
ja, eller så här, uppställning C, eller liksom så här, du vet, så här, amerikansk fotboll är ju det mest extrema exemplet, där liksom det är massa system och ja, du tänker knappt själv. Men det var så, varför jag tänkte på det var så här, stor skandal i USA nu. Då hade man filmat motståndarlagets symboler och sen hade man försökt dechiffrera dem. För att få.
Och det där är superintressant. Just det där, best practice. Det har vi ju ofta liksom.
Ja.
Och där finns ju också en fara. Att om vi hemlighetshåller vår best practice, då är det väldigt, väldigt lätt att vi blir mästare i vårt eget hus.
Mm.
För vi låter ingen annan komma in och se. Det finns ingen annan utifrån som får ifrågasätta det. Men så fort vi börjar sprida vår best practice, så är det väldigt lätt att någon annan anpassar sig och hitta liksom motmedlet mot vår best practice.
Mm.
Kan man istället bygga ett system som väljer istället för best practice att byggas på anpassning, improvisation och kunna liksom förbereda sig, så vi kan bjuda in vem som helst.
Ja, men sen till exempel om man är ett företag så här, vi erbjuder alltid en extra timme eller vi lägger alltid lägst pris. Mm. Ja, då lär ju sig motståndaren det. Antingen lägger extra pris eller säger så här, de kommer lägga lägst pris då vi erbjuder det här för att vi vet det. Medan att ha en motståndare som träffar liksom upphandling och så här, man lyssnar in, vad är det de vill ha egentligen? Så här kan vi bidra, detta är vår erfarenhet från andra ställen, gör etc. Så blir det ju mycket svårare än att säga så här, de lägger alltid x, då lägger vi x minus 5.
Exakt. Och best practice är ju specifikt. Så min best practice med dig kommer vara en grej, men det kan vara helt fel när jag pratar med dig.
Mm.
Ur ett kundperspektiv.
Mm.
Eller liksom, ja.
Jag tänkte på det med amerikansk fotboll.
Mm.
Vi säger tränaren säger så här, jag har bäst syn på det övergripande spelplanen. Ni har inte det, så jag måste liksom... Jag vet inte, skriker de ut eller vad är det de gör?
De visar skyltar.
Visar skyltar, ja.
Eller
så har
radiokommunikation.
Och då kan man ju säga det som att spelarna, man kan inte lita på att de kommer göra rätt utifrån situationen. Är det så? Skulle man kunna säga det?
Då har vi en ny princip här. Nu kommer jag få rätt här. Nu får jag pluspoäng. Bäst läge leder.
Bäst läge leder, precis.
Ja.
Okej, men... är det så i amerikansk fotboll då att någon har ett bästa läge?
Nej, nu låter vi Jonathan ta en ny princip här.
Ja.
Bästläge leder, adaptiv ledningsstruktur, heterarki eller vilket namn man nu vill nyttja, handlar ju om att beslutsmandatet, ledningsmandatet förflyttas beroende på vem som har bäst förutsättningar att fatta rätt beslut. Det är det som är poängen då.
Rent konkret, till exempel så här. Du sitter i en kundtjänst, så du sitter ju längst ut mot kunden. Så är det ju till exempel så när vi sa upp vårt bolån, vi skickade, det är ju det här tricket med amorteringsunderlaget. Jag ringer till banken, säger vi har ett amorteringsunderlag, så är det någon avdelning som svarar på det. Och då vet de så här, best practice, att så här, då kommer den här kunden förmodligen flytta. Så här, vi ger dem mandatet att matcha erbjudande inom denna ramen. Så att de behöver inte ta så här, ja vi ser att du håller på att lämna, vänta jag ska ta kontakt med min chef och så här, och sen går det, den möjligheten förlorad.
Ja, för det tar för lång tid.
Ja, så vill åter personen längst ut i organisationen fatta ett ganska stort beslut.
Mm. Var det korrekt, Jonathan? Hade du något annat exempel, Jonathan?
Jag tänkte bolla tillbaka till det med amerikansk fotboll. Att när vi flyttar beslutsmandatet bort från liksom, vad säger man, fronten, men den personen som är i situationen, dels så tar det ju längre tid. Och det pratar ju om tiden med beslut, eller möjlighetsutrymme, att möjligheterna har liksom ett bäst före datum. Möjligheten kommer att stängas förr eller senare. Så om jag står vid sidan, jag ser en möjlighet, jag väljer vilken skylt jag ska visa, håller upp den, eller om jag skriker ut på handbollsträningen, basketträningen, då ska någon uppfatta det, kunna bearbeta den informationen och sen kan de börja verkställa. Men då kan möjligheten vara stängd. Så när man har den typen av organisationer som är väldigt, väldigt, väldigt toppstyrda, det är jag som är längst fram, ser ett problem, har liksom möjligheten att lösa det, men inte har mandatet. Och behöver, hej jag vill göra det här, jag ser den här vägen framåt. Då kan ju möjligheten redan vara stängd. Och vi kommer belasta, vi kommer ju sänka överskottet i organisationen om det ska vara helt toppstyrt. Sen blir det betydligt mer sårbart också om vi hela tiden ska samma, alltså en person som ska stå för all besluten. Så vill man ha en organisation som är snabbare till förändring, som är lättare att anpassa, så kan man då trycka ut det här beslutsmandatet. Men då krävs det ju att det finns regler som säger att det här är hur du ska anpassa. Så att man inte säger att det här är metoden, funkar den inte, så får du anpassa. Och sen släpper man det där. Utan det måste ju finnas.
Ja, precis. Du kan inte ge ett bolån på 2,5% när det är, räntan är 5.
Exakt.
It's not okay. Liksom.
Och det är ju en väldigt hård regel. Och den är ju kanske sann i vissa hänseenden kopplat till bolån. Men vill du ha regler som ska vara mer allmängiltiga, för du vet inte om det är just den frågan eller om det var något annat som ringde in. Då behöver du ha något lite mer allmängiltigt liksom, som funkar i den situationen också.
Men jag tänker så här, när vi pratar om det så det är ju ingen som kommer att så här, argumentera emot att så borde det vara. Och ändå så tror jag att de flesta av oss har upplevt organisationer där det verkligen inte är bäst läge leder.
Absolut.
Så vad är det som gör att vi inte går dit även om det verkar så uppenbart? Eller hur ser det ut?
Tradition och kontroll ofta är min upplevelse. Att det finns ett kontrollbehov där, att man litar inte på sina anställda. Jag vill styra där det får inte bli fel till exempel. Ja. Då. Och jag förstår att det kan bli fel om man bygger ett system eller en verksamhet på best practice som inte alltid är rätt val. Ja. Men man har inte anställda som vågar frångå dem. Till exempel. Så det är en sån grej. Sen är vi ju vana kanske vid att bygga organisationer toppstyrt. En chef som har två under sig som i sin tur har två. Det blir som ett pyramidspel liksom.
Ja.
Att det är liksom standardmodellen för att bygga organisationer.
Men jag tänkte på det ibland när jag är på ICA med Freja eller då vår yngsta Elsa. Att då har jag ibland sagt så här, men gå och ta någonting. Och så får jag fråga så här, vilken ska jag ta? Och då har jag sagt så här, men bestäm du.
Ja.
Att så här låta valmöjligheten vara hos dem. Och sen så kan jag ibland också när en fråga kommer tillbaka, så berätta varför valde du den. Och jag har verkligen inte någon åsikt. Det är det värsta jag hade kunnat göra så här, du tog fel. Då är man en asshole.
Det inte bra,
men jag tycker det är ganska roligt för att du, så här, jag vet aldrig vad jag kommer få för en motivering, men den är alltid rationell. Och där gillar jag så här, för där blir det också så här, bäst läge leder i det lilla. Men jag kan absolut uppleva så här kontrollbehovet, till exempel nu vi håller på med Oliver, en som kanske är en ung som vill börja jobba hos oss, som sköter lite våra sociala medier. Men du vet, där jag blir så här, vänta, ska jag låta honom svara på kommentarer? Och du vet, och då får jag den här kontrollbehovet. Och då märker jag direkt hur längre tid det tar, självförtroende och liksom så här, jag känner mig lite dum i huvudet.
För där tror jag det är viktigt att man särskiljer på ansvar och på beslutsmandat. Att du som chef eller vem du nu är har ansvaret. Du är formellt i chefsposition, därför så får du mer betalt. För du tvingas bära ansvaret. Men det betyder inte att du måste vara den som fattar beslutet. För du kan ha någon under dig som är ett tekniskt under. Då kan alla de systemen som du kanske inte kan lika bra. Eller om det är i marknadsföring. Det kanske inte är du som ska fatta beslutet om hur någonting ska marknadsföra. Utan det är kanske den som har bäst förutsättning för att fatta det beslutet.
Men jag är ju chef. Jag vet
precis,
ju bäst.
Exakt. Och det är det där att skilja på den. Att kunna känna den tryggheten. Att bygga ett system där jag har ansvaret hela tiden. Men du är ju den som kan det här. Varför ska jag fatta ett beslut som du är bättre ämnad för att fatta? Den är svår att få igenom liksom.
Ja, och den säger, jag tror att problemet är också så att den säger mycket med ego. Alltså så här, jag är marknadschef, då ska det ska ganska ofta, tror jag, att det där blir bra när man tar in en chef som inte kan kontexten. Alltså så här, att ja, men vi är ett IT-företag. Eller så här, det var ett sjukhus som tog in en logistikchef från IKEA till att vara sjukhuschef. Eller så här. Och jag var så här, det låter jättekonstigt. Men så insåg jag att det där är ju jäkligt smart. Alltså så här, logistik som logistik, och förmodligen kommer han eller hon inte ha några åsikter om själva vårdgrejerna, så att då kommer det vara någon annan som har den kompetensen.
Hur har det gått med det?
Jag vet inte ens om det är sant. Alltså vet, vissa så här saker plockar jag upp och sen vet jag så här, vad är källan till det? Jag vet inte.
Nej.
Men det har varit en sån grej som har fastnat. Är det någonting mer vi ska säga kring bäst läge led? Och sen tar vi duellvärde och sen tror jag vi rundar av lite.
Bäst läge led är ju oftast en startsträcka liksom. Det kan vara svårt, det kan vara läskigt. Ja. Men att börja i det lilla och se, oavsett om det är hem, du får välja vilka. Ja. Eller vad det nu må vara liksom. Att det kan verkligen göra stor skillnad när man hanterar problem som förändras väldigt snabbt. Gör man inte det, utan man har liksom det samma sak hela tiden. Då har man ju tiden att vara toppstyr. Men det finns fördelar med toppstyr också, absolut.
Ja.
Och jag tror så här, och att verkligen man kan med barn kan man verkligen träna detta, upplever jag.
Ja.
Du ser skeptisk ut, Caroline, här.
Nej, jag försöker bara ta in. Jag vet inte, det som hjärna är helt trög idag.
Nej, men det är så här. Jag och Jonas har ändå pratat ganska mycket och jag gör fortfarande trilla i diket. Så att detta är ju inte enkelt.
Nej, men grejen är den att vi pratar om komplexa problem kanske. Och sen så ska man då liksom göra dem lite enklare att ta beslut i genom de här principerna. Och så min hjärna blir liksom överfull av att ja, men det finns så många möjligheter och komplext och sånt där. Och tänk om det är så. Så jag sitter ju mycket med det nu här i bakhuvudet. Jag lyssnar.
Ja. Nej, men jag tror att det är lite som du sa innan, Jonathan, alltså också så att vissa saker kommer man till så här, vet, ett halvår senare. Ja, men just det, detta är ju ett exempel på bäst lägeled. Eller detta är ett exempel så här, sista, vi kommer säkert kanske in på någon som jag gillar. Men också, nu blir det återigen så här superteoretiskt, men så här, duellvärde. Kan du ge exempel, förklara, vad är värdet? När ska jag använda det?
Precis. Jag har elaborerat lite grann. Duellvärde eller framgångsvärde, då, beroende på vem man pratar med. Men duellvärde i sin kortaste form handlar ju om min chans att lyckas i förhållande till en motståndare. Men varför jag har använt framgångsvärde är kanske mer att belysa att det behöver inte alltid vara en motståndare, utan det kan vara ett problem. Så då. Jag drog den förklaringen vid något tillfälle för en grupp läkare, men det var en som väldigt tydligt bara, nej, duellvärde ska det heta. Jag vill se mig själv som den som kämpar mot cancern här. Liksom. Det är motståndaren i patienten. Absolut. Det finns ett värde i det.
Men du beskrev det som så här, du vet, en shootout på westernfilm.
Exakt. Att man två cowboys liksom. Ja. Varsin pistol, båda är hölstrade. 3-2-1 kör. Där har man ett duellvärde som är i förhållande då 1-1. Det är jämnt. Men Så fort man börjar ändra i förmågan hos någon att det är två cowboys mot en, då har ju de två cowboyerna ett högre duellvärde än den ensamma.
Ja.
Och än en gång, vi har ju lag på det där i Sverige att vintertid, då ska man höja sitt duellvärde när man kör bil. För då ska man ha vinterdäck. För att då blir liksom halkan ett problem. Man kan ju höja sitt duellvärde gentemot en konkurrent genom att vi har flera säljare som når längre, vi har bättre produkter, vi har liksom ett bättre system för att få ut våra tjänster. Till
jag är en cowboy med en ballistisk sköld.
Exakt, exakt. Så det, och hela tiden det här att höja sitt duellvärde i förhållande till Folgers just nu. Så vi ser egentligen att duellvärde är liksom en underrubrik till Folgers just nu. Så vad är både farligt och troligt? Jag fördelar tillräckliga resurser till det så att jag kan höja mitt duellvärde i den kontexten. Då.
Mm.
Och det här kan man ju liksom hela tiden bolla sig. Okej, vad är duellvärdet? Vad är duellvärdet? Vad är duellvärdet?
Men jag får ta ett exempel här. För Karo, du är ju grym på detta.
Jag vet inte. Berätta mer. Säg någonting mer om det.
Jo, men om vi tar så här, en så här klassisk grej som inträffar hos oss varje kväll vid 7-tiden.
Ja.
Mm, det är ju att vår yngsta ska nattas. Ja. Eller hur? Och hon är ju inte alltid med på noterna.
Nej.
Särskilt inte om hon inte är trött. Och då är det lätt.
Hon upplever sig inte trött.
Hon upplever inte sig trött. Och hon kan lätt vara uppe längre än vad du orkar.
Ja.
Eller hur? Mm. Och då är det så ibland så hör man så här, man vet att det är nattning vid klockan 7 och så hör man så här: Elsa, kom nu ska vi ut i parken och cykla. Eller nu ska vi ut och gå eller ut och springa. För då vet du ju så här att om jag tröttar ut henne liksom så här, den där halvtimmen innan så kommer det vara mycket enklare att natta henne.
Ja, eller det hur? Stämmer. Det stämmer, ja.
Och du vet också så här att om hon får gröt eller någonting också innan hon går och lägger sig så kommer det också vara mycket. Så att du stackar ju ditt, liksom ditt duellvärde där med den stackars femåringen. Så att femåringen har ju sen ingen chans, du vet, när det sen läggs. Så i de flesta fall så har du ju liksom vunnit.
Ja, det var snällt sagt, Jan.
Ja, men är du med på
det? Ja, ja.
Här finns ju flera saker som klickar in direkt. Ja. Det ena är ju förberedelser. Du förbereder inför, du har ju inte bestämt så här ska vi natta, utan du förbereder för att stå så bra som möjligt i det problemet som väntar.
Mm.
Du har hittat vad som är farligast just nu. Ja, men det här är att hon, det troliga och farliga problemet är att hon är för pigg.
Ja, det är farligast.
Ja. Och så börjar vi fördela resurser till det. Och i det läget så har du då ett överskott att se det. Hon har det inte. Och hon är helt låst i sitt där. Bra. Så då har vi en relation där i duellvärdet att i förhållande till henne så är ditt duellvärde mycket, mycket högre.
Mm.
Men det finns ju inget som är, ja men jag heter Jonathan, mitt duellvärde är en sjua.
Nej, det finns inget som
är så. Utan du är hela tiden, ja men i relation till vad då?
Ja.
Så man kan ju faktiskt höja sitt duellvärde men fortfarande ha en sjua genom att sänka någon annans.
Ja.
Genom att jag kan stressa dig.
Ja.
Du kan vara mycket bättre fighter än vad jag är, men jag är bättre på att tåla tårgas. Kasta in lite tårgas i rummet. Då kan vinna över dig.
Ja.
Och där finns ju en ganska...
man kan sabba någon annans duellvärld.
Ja, men det heter jätteroligt.
Precis.
Man, hur sabbar vi andras duellvärld?
Alkohol.
Jättebra. Ja,
precis. Eller då att man tar ut dem i parken. De får springa loss sig. Och sen så när det är dags att natta så då har de inte så mycket att stå emot.
Eller hur, precis, för du har ju inte höjt ditt eget, du har ju sabbat.
Nej, alltså gud, jag har nästan sänkt mitt eget. Men det farligaste just då, det är ju att jag somnar innan henne, hon väcker mig och sen kan jag inte somna om. Det är det farliga.
Ja,
vi måste liksom sänka hennes duellvärde.
Och det finns ju en risk att du somnar där också, för att du har lagt för mycket resurser på att springa runt med henne i parken.
Ja.
Medan tillräckliga resurser kanske var, såg ut och sen så får hon leka och sen ska jag själv vara väldigt liksom passiv och sen får hon göra sitt.
Mm.
Tillräckliga resurser. Men jag kan ju lägga allt. Jag kan ju lägga alla mina resurser och sen så somnar jag i parken och så vaknar jag i kall och blöt liksom.
Ja, det är lite omdöme.
Ja, precis. Hur applicerar man detta i företag till exempel eller i en relation?
Det ska man ju ha ett väldigt ett övergripande att företaget eller relationen ska ha ett högt duellvärde. Men den når ju ofta det i och med att vi ser det i det lilla. Duellvärde i en relation till exempel kan ju vara så här, att vi fokuserar på kommunikationen. Att när vi bråkar så ser vi hur kan vi lösa det här på ett bra sätt. Liksom att vi övar på att bli duktiga på att bråka.
Och då är liksom den som man bråkar, den som man jobbar mot är själva konflikten.
Exakt.
Ja, exakt. Det är inte den andra personen.
Precis. Där. Och det är ju ett sätt att, alltså bara ha det perspektivet, det är ju ett sätt att höja relationens duellvärde.
Mm.
Att säga, är vi liksom i ett blame game? Mm. Att det är du som är fel? Eller är vi liksom att nu ska vi försöka hitta vad är problemet och hur kan vi lösa det då?
Mm.
Så att hitta strukturer som möjliggör ett högre duellvärde. Som sagt, vi pratade bilkörning, man ska vara nykter och man ska ha vinterdäck. Mm. I relationen så kanske det är att vi ska ha kommunikation. I företaget så kanske det är att vi ska ha en ledningsstruktur som möjliggör snabb anpassning.
Mm.
I relation till våra konkurrenter.
Mm.
Så om de har snabbare anpassning men vi har snabb, då är vi fortfarande ett lågt duellvärde.
Jag sa det, säg det igen.
Om konkurrenten har en, eller om vi har en snabb anpassningsförmåga,
ja,
men alla våra konkurrenter har en snabbare, ja, anpassningsförmåga, då har vi fortfarande ett lågt duellvärde.
Mm. Ja.
Så det är alltid relativt, liksom, det är alltid i relation till någonting hela tiden. Då.
Ja.
Mm. Ja, det här känns extremt användbart.
Mm. Mm.
Det gör det ju, eller hur, Jan?
Ja, jag säger någonting mer.
Ja, men just det där med i relationen, mm, att man vill inte ha konflikt som liksom är svårlöst, då måste man ju hitta sätt.
Ja, men alltså liksom, för mig var det
en stor... Då är konflikten den som är konkurrenten.
Ja, liksom. Ja, absolut. För mig var det en stor grej. När vår, liksom vår parterapeut sa så här att i alla relationer så är det ju tre parter. Det är liksom så här, det är du, det är jag och det är vår relation. Mm.
Yeah.
Och alla tre behöver ju liksom fungera.
Mm.
För det funkar inte så här, relationen funkar, jag funkar, men du funkar inte. Mm. Liksom.
Mm.
Eller visst, så här, du mår bra på egen hand och jag mår bra på egen hand, men vår relation funkar inte. Så hur kan vi höja duellvärdet? Mm. Jo, men vi hittar på grejer tillsammans.
Jag upplever att jag behöver liksom hitta vem konkurrenten är.
I relationen?
Ja, nej, inte i relationen, men...
Vem är
i livet?
Nej,
vem
men i livet, du? För att veta så, finns det något duellvärde som jag kan höja här?
Absolut.
Du förstår att jag behöver se så att det finns... Att vi är två mot varandra, liksom. Och,
och det är därför jag tittar mer på det med framgångsvärde ibland.
Ja.
Men du kan ju till exempel, i väldigt, väldigt småskaligt nu, i trafiken, vem är motståndaren? Även om ibland skulle det vara att kompis med sin motståndare också.
Ja.
Men om du vill ha i livet, så kanske din vanligaste motståndare är dig själv.
Mm.
Ditt ego eller hur du
blir
dig själv.
Precis. Men, ja, det kan vara mitt ego kanske.
Mm. Och då kanske mer, hur kan jag höja mitt duellvärde i de här aspekterna? Som jag kanske behöver ha tid varje kväll för att skriva ner mina tankar.
Mm.
För att kunna titta på dem och se, så okej, men det här, så nu känner jag att jag kan tänka klart igen.
Ja, precis. Ja. Mm.
Det kanske är en det sån grej för att höja ditt duellvärde.
Mm.
Att möjliggöra ett högt överskott i tillfällen när du behöver överskott.
Mm.
Duellvärde.
Yeah.
Så att växa det till. Och de här grejerna hör ihop. Liksom det, laga mat. Ja, men jag vet vad det är jag ska laga. Eller att jag ska laga någonting nytt för första gången.
Mm.
Jag vill imponera någon som jag bjudit hem på en dejt. Då ska jag inte laga någonting nytt 10 minuter innan de kommer, utan då Nej. Kanske jag provlagat det någon gång, jag vet okej, men det här var här och jag ska nog börja med det här tidigare eller senare och sådär.
Mm.
Och sen ska jag laga det, då är det liksom höjt duellvärdet inför den dejten när jag ska laga den middagen.
Jag förberett.
Men man har också
exempel.
Sänkt spänningen.
Jag brukar ju
laga nya grejer när vi ska ha gäster.
Ja, det kan
vara
ett
nödskap.
Det kan vara ett nödskap. Jag ska alltid laga något nytt. Jag är så bara, why?
Jag sänker mitt duellvärde. Ja, jag har inte tänkt på det på det sättet.
Och där finns det ju mer. Man kan ju till och med i viss utsträckning utvärdera på förhand när man gör det. Och två delar. Det ena är liksom, vad är det troliga misslyckandet i det där? Om det troliga misslyckandet kanske är att jag bränner fisken i stekpannan.
Mm.
Okej. Och så får jag liksom förebygga det där. Vad är det dyraste misslyckandet? Så det kanske är någonting annat, så jag vet inte. Men det som blir poängen här med duellvärde och förberedelser, hur förberedelser höjer mitt duellvärde och planering kan sänka mitt duellvärde, är att planering, om jag bygger systemet eller strukturen på planering och jag tar förutbestämda metoder, då kommer jag ju bara ha duellvärde när det händer saker som jag känner till.
Mm.
Men så fort det händer någonting som jag inte känner till, så är det ett okänt problem. Står jag där utan verktyg?
Noll i
duellvärde. Alltså det inte händer ju säkert mycket under bröllop, kan jag tänka mig. Alltså där har man så planering på typ 5 minuters nivå. Mm. Ja, och det är klart att det inte alltid klaffar.
Mm.
Och sen står alla gästerna och väntar i 45 minuter. Det har vi varit med om.
Ja, det var på, ja, precis.
Ja. Och något bröllop, där fotograferingen, den klaffar inte.
Mm. Mm.
folk hatar ju det. Mm. Alltså inte vi som stod och väntade, utan de som planerade och som ska gifta sig och som har gift. Och det är så jobbigt för dem med den här planen som ska följas, och så följs inte den. Ja. Eller hur? Då blir det ju fruktansvärt jobbigt. Nu fattar jag den principen mycket bättre.
Och där blir det här, vad ska vi vara lojal mot? Är det målet? Eller är det planen? Ja. Och även mål är ju också knepigt. Liksom, tänk om det blir att jag får en målförskjutning. Det vill säga att målet är initialt att vi ska ha trevligt på vår resa. Men någonstans har vi bestämt i förväg att ha trevligt innebär att vi ska göra de här tre sakerna.
Mm.
Och sen så hann vi inte med den sista. Resan är misslyckad. Men nej, den är det inte. Men vi tillåter oss liksom inte, för det blir den här målförskjutningen. Eller, som vi pratade om igår, strävan efter att göra saker mätbart. Gör att jag mäter ibland det som är tillgängligt. Inte det som faktiskt spelar roll för mig. Svårt att mäta kanske lyckan i stunden. Men jag kan mäta antalet liksom, attraktioner vi såg.
Ja,
eller diskussionen i forumet där den kom upp. Där vi pratade så här, hur har folk sin ekonomi? Och där folk liksom så här, men vi betalar procentuellt på vår inkomst. Eller vi sätter av lika mycket. Jag bara så här, för att det är enklare att mäta hur mycket pengar det kommer in i slutet av månaden. Men hur gör vi med saker som inte är mätbara? Då tar jag så här klassiska exempel, hushållsarbete. Det är mycket svårare att mäta. Och då blir det lätt att vi mäter det som är lätt att mäta snarare än det som är rätt att mäta. Och det har jag ju sett i jättemånga företag också. Man har massor av mättal. Som du vet, så frågar man så här, vad är syftet? Och är de driver de etc. Nej, men då var det bara så att ja, detta var en mätpunkt som gick att
mäta.
Som gick att mäta. Och som egentligen inte ens är relevant. För målen eller det liksom säger någonting.
Och vad vi mäter med spelar ju också roll där. Är det vi själva som har skapat den här linjalen?
Ja.
Är det bara en annan lösning? Och är den rätt att mäta? Eller finns det den mänskliga faktorn, det problemet?
Ja.
I mätinstrumentet också då?
Ja. Är någonting mer kring så här duellvärde? Jag tänker också så här duellvärde, att det handlar så här, att jag tänker mycket om att vässa sågen, med Stephen Covey-metaforen. Att så här, jag kan läsa böcker, jag kan gå en utbildning. Då skapar jag ett högre duellvärde jämfört med alla andra som söker ett jobb, till exempel.
Ja, absolut. Ett exempel.
Ja.
Det jag tror är intressant här särskilt är att det finns ju vissa grejer som är kanske uppenbara, likt det du säger nu. Liksom, att jag vill söka det jobbet och läser jag den utbildningen. Ja, perfekt. Vinterdäck på bilen och så vidare. Frågan som blir mest intressant upplever jag, det är hur höjer du ditt duellvärde när du inte känner till problemet?
Ja, det var intressant. Ja.
Ja, kreditkort och pass.
Ja, man förbereder, eller hur?
Ja.
Och sen så behöver jag ha det vi pratade om innan, med reflektion i handling. Att jag behöver ha förmågan att kunna skapa en lösning när jag inte har en lösning. Jag behöver kunna rita en tillfällig karta över situationen när jag inte har, eller när jag kanske har fel karta från start, eller ingen, helst ingen då.
Mm.
Så det, där ligger liksom det som för mig blir det intressanta, att hjälpa folk med att hur ritar vi den här metakartan, om man ska kalla det för det, liksom, som vi kan använda för att rita nya kartor. Hur skapar vi den här generatorfunktionen som genererar nya lösningar när vi inte har en lösning? För att vi har aldrig stött på det här problemet förut. Har vi stött på problemet innan, då har vi säkert en lösning. Då har vi säkert alla en lösning. Men just när det kommer till den här snabba förändringstakten, eller när vi inte har någon information om problemet. Ja, men hur får vi information om problemet? Och hur matchar vi en lösning till det? Hur höjer jag mitt duellvärde till det som inte är bort?
Ja. Jag tänker ju så här, att Jonathan jobbar ju med företag med det här. Och så är det också, ett av de roligaste grejerna är så att du skapar ju systemkollapser. Alltså för företag. Och kan du ge något så exempel på så här systemkollaps? Vad är det och vad innebär det?
Det vi pratade om egentligen, det var liksom, hur presenterar man det här, liksom, den förmågan. Och en del blir jättemotiverade av att man pratar om att ni gör ju redan det här. När ni hämtar på förskolan eller i samtalet, att vi har ju inte de här minneskorten som vi pratade om förut, utan ni anpassar ju och improviserar lösningar jämt, hela tiden, när ni kör bil. Sen finns det något som bara, vi kan redan allt. Ja, men, jättebra. Så här. Då kan ni bara få öva det ni redan kan, så kan ni bli lite bättre. Så skapar man ett scenario, någon form av krisledning. Och krisledning är ett bra verktyg, inte för att folk ska bli bra på krisledning, men det är ett enkelt sätt att ge folk många beslutstillfällen på kort tid. Det är därför det är ett bra verktyg att ha rent pedagogiskt.
Och krisledning, detta kan vara så här, en kund säger upp ett avtal eller det kommer en dålig artikel i media eller någon blir sjuk eller alltså så här, det kan vara precis vad som helst. Ja,
ja, vid något tillfälle, jag hade ett problem när de var väldigt inkörda i hur deras företag fungerade, så de kunde inte acceptera scenariot. Nej, det skulle aldrig hända. Pelle har aldrig varit magsjuk. Ja, okej, han har aldrig haft en scenario. Så i deras fall fick de vara bumbibjörnarna. Och i deras fall så hade man då upptäckt att det var amfetamin i bumbibjörnssaften. Och det kom ut i media. Så fick de hantera den krisen. Hells Angels hade adopterat bumbibjörnssaft som deras officiella dryck. Liksom. Och då helt plötsligt öppnades liksom alla hjärnor upp. Man var superkreativ i hur man skulle lösa det. Just för man kunde släppa sin förutbestämda plan och sin förutbestämda problemvärld. Ja. Liksom. Men oftast brukar det kunna vara betydligt liksom mer nära. Men då kan vi, bjuda in till det här, att ni får ett exempel här och sen så får ni tillämpa den checklistan ni har. Och bara att jag vet att förändringstakten kommer vara snabbare än deras checklista. Att deras checklista är säkert sann, steg ett. Och i steg två, där kommer de ha så pass mycket resurser att de kan ta ett komplext problem som förändras snabbt att bli superlinjärt. Så även om liksom mest icke-linjära problemen, mest förändliga eller okända problemen kan ju bli simpla om jag bara överöser med resurser. Mm. En jättekomplicerad fight kan ju bli jätteenkel för att
vi skickar in 10 pers.
Exakt. Mm. Klassiskt liksom. Ja. Vi stormar lägenheten med och då bjuder man in till det, och då kör vi. Och någonstans i förändringstakten så hinner de inte med och så kollapsar det. Så säger man, ja, jag förstår, ni hade säkert otur, vi kör igen. Och sen presenterar man ett nytt scenario, för vi kör allesamma. Det finns ingen, då lär man sig bara scenariot, man lär sig inget annat. Och förändringstakten eskalerar och så får man kollapsen. För att det är ett problem de inte har en checklista för. Mm-hmm. Och sen till slut så gör man det. Och jag brukar aldrig liksom säga att nu bryter vi. Nu kör vi inget fler, utan det brukar de göra.
Ja.
Det vanliga citatet är, vad fan håller vi på med? Och då står man lite där som liksom en knarklangare i New York, en gränd, och öppnar upp sin trenchcoat och bara, you wanna buy some knowledge?
Ja.
Och så kan man liksom ge bara ett litet perspektiv.
Men för att det som du sa också i bilen är så att detta är ganska intellektuellt jobbigt.
Mm.
Alltså som du berättade också, så att din pappa, du hade pratat med din pappa och sen så här berättat om principen, och sen 6 månader senare och pratat med pappa igen, och så var han så här, man får inte så mycket kompisar om man pratar om de här grejerna. Och det är väl det som jag tror, att man får bara ha liksom lite empati med verkligen. Sig själv.
Verkligen.
Att det vi pratar om nu, detta är inte lätt.
Nej.
Och det är inte enkelt. Nej, och att man behöver liksom tänka på det, men att det gör livet lite enklare. Det är liksom fler verktyg i verktygslådan att dra fram.
Men det gör det. Jag kan känna att det kommer att göra mitt liv enklare.
Tydligare. Jag vill ha samma språk.
Men just nu så är det ju som att jag sitter här med massvis med principer. Eller inte massvis, det fanns ju tydligen fler.
63 stycken.
Jag behöver bara ordna in dem rätt liksom på något vis i hjärnan.
Ja. Ja, men precis.
Och där tror jag precis syftet är att de ska vara hjälpsamma.
Ja.
Men det blir ju oftast motsatsen av att presentera för många samtidigt. Då är vi där i järnvidågen liknelser. Jag vet inte om du var med då, men det finns ju en liknelse mellan självreflektion och att peta sig i näsan på ett styrelsemöte. Att jag måste ha en plan ifall jag hittar något. Och samma sak är ju här liksom, att om jag bara överöser folk med nya principer eller nya verktyg eller vad man var, då måste det ju finnas en förmåga att ta hand om det.
Ja.
Så man får ju börja med lite, man kan börja med farligt just nu. Och så kan man utforska det, hur kan vi tillämpa det?
Ja, eller duellvärde, som jag upplever så här väldigt enkel. Och
ja, eller hellre ingen karta än en felaktig karta. Men det är kanske ingen princip.
Jag skulle säga att det är liksom en väldigt stor del i det. Och det här blir liksom, vad är en princip och vad är inte en princip?
Nej,
och
det finns liksom,
utan snarare att det finns ett värde i den. Den tanken har ett värde, den är hjälpsam att tänka att, okej, men är det här, för det är ju en skill. Det är verkligen en skill att öva människor att snabbare kasta felaktiga kartor.
Mm.
Att säga, den här kartan är fel, kasta den.
Ja.
Det är verkligen en skill att utveckla, som man behöver liksom öva på, en praktisk kunskap. Ja. Och sen då ut från sin metakarta, oavsett om det är de här principerna eller något annat, rita en ny tillfällig karta. Och veta att den här kartan är ju bara sann här.
Ja.
Och sen i nästa tillfälle kommer jag behöva rita en ny.
Ja, jag kommer börja med den. och farligast just nu kanske.
För det blir här som istället för att ha kanske ett hundratal best practice, ett hundratal riktlinjer, ta de här tre.
Mm. Vad tänker du, John? Nej, men är du mest sugen på nu?
Nej, men jag är mest, alltså jag tror att det är en träning som allt annat. Jag tänker,
du har ju umgåtts med de här principerna ett tag.
Ja.
Lite längre än vad jag har.
Japp, ja, absolut. Nej, men jag tror att jag hade egentligen tänkt så här, vi har 63 stycken. Vi ska göra allihop. Nej, men det har jag inte tänkt. Nej, men jag tänker att man får leka med det. Man får ta en eller två principer. Jag ska tänka mycket på den här händelsehorisont, att inte planera bortom den, möjlighetsutrymme, för den tycker jag är klurigast just nu. Och sen tänker jag att vi får bjuda tillbaka Jonathan, att du får komma tillbaka och så pratar vi om fördjupning, eller vi pratar om läsarfrågor, eller kanske tar någon annan princip. Snyggt! Så Jonathan, stort tack!
Tack!
Och jag ska naturligtvis säga, om man vill komma i kontakt med dig, så jonathanstolsenberg.com.
Yes.
Och där finns länk i beskrivningen, och det går liksom superbra att anlita dig för workshop, föreläsning, coaching eller liksom ett mentorsprogram. Och naturligtvis så hänger du i forumet, det är ju så vi känner varandra. Tack så mycket!
Tack!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.